Herre vår Gud, du som gav oss den heliga nattvarden som en kärlekens måltid till åminnelse av din sons offer. Låt oss i detta sakrament finna liv och kraft så att vi rätt förkunnar din sons död till dess han kommer. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord på skärtorsdagen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån Andra Moseboken kapitel 12. Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. Ty Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträt och på de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er: vad betyder den här gudstjänsten? Ska ni svara: det är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han slog egyptierna, men skonade våra hus. Då böjde sig folket ner och tillbad, och Israels barn gick åstad och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aaron. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i episten. Så skriver aposteln Paulus i första Korintherbrevet kapitel 11. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat så att den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Det är den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör skärtorsdagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit då han skulle lämna denna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa: aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: här är inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade: den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom, därför sa han att de inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er." Så lyder det heliga evangeliet. Vi ber. Jag kommer, Jesus, på ditt bud, men kläd mig själv i helig skrud, min Herre och min Gud. Ikläd mig din rättfärdighet, att jag må se din salighet. Så kom att i mitt hjärta bo, till dig jag sätter all min tro, hos dig jag finner ro. Med dig jag lugn till målet går, och trygg på Herrens dag består. Amen. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren, hörde vi Paulus skriva i första Korintherbrevet. Vad är det att pröva sig inför nattvarden? Och varför ska man göra det? Paulus varnar här i texten för det ovärdiga sättet att fira Herrens måltid. Vad är ett ovärdigt sätt? Och kanske ännu viktigare, vad är ett värdigt sätt? Förr kunde människor vara så rädda för att gå till nattvarden på ett ovärdigt sätt att man inte ens vågade komma alls. Eller inte särskilt ofta. Idag har det kanske sänkt över till andra hållet. Det finns inga ovärdiga sätt. Men det betyder ju också att den som i Guds ögon faktiskt nalkas bordet på ett ovärdigt sätt inte får den hjälp till att ta emot nattvarden så som Gud har tänkt det. För det är när det blir som Gud har tänkt som det också blir på ett värdigt sätt. Och nu är inte syftet med denna prövning om det värdiga sättet att någon ska backa eller dra sig undan eller tvivla. Utan tvärtom. Målet är att vi var och en ska få Guds hjälp till att se och förstå det som Gud har tänkt med denna måltid. Och ta emot det som Gud vill ge. Så att det blir oss till välsignelse som Gud har tänkt. Men när Paulus säger att var och en ska pröva sig, så är det en uppmaning till att stanna upp, till att tänka efter. Vad är detta? Och så förstå vad det handlar om. Och sen säger han, och så äta av brödet och dricka av bägaren. Det finns en yttre värdighet och det finns en inre värdighet att tänka på. Och nu går de här två i varandra, men låt oss säga några ord om den yttre värdigheten och den inre värdigheten. Den yttre värdigheten har att göra med vad nattvarden är. Varför Paulus har blivit så skarp som han är, som vi hörde, det hänger samman med hur församlingen behandlade varandra när de firade Herrens måltid. De behandlade varandra illa, trots att de var och en och tillsammans var lemmar i samma Kristi kropp. Det är förstås aldrig bra att behandla någon illa och fraktfullt. Men det är ännu värre. Extra allvarligt därför att Kristus själv i bröd och vin var liksom mitt uppe i allt eländet. Någon av er har kanske sett den här tavlan med texten: Kristus är Herren i detta hem, den osynlige gästen vid varje måltid och den tysta åhöraren vid varje samtal. Det är kanske någon som har den tavlan i sitt eget hem. Och det är tankeväckande och en påminnelse. Men hur mycket mer då vid den måltid och i det hem där Kristi kropp och blod är verkligt närvarande. Det var en muslim som sa: om ni kristna verkligen trodde att Guds kött och blod var i det där brödet och vinet, då skulle ni kräla på alla fyra fram till Herrens bord. Ja, han hade kanske förstått något av vikten av att möta det heliga på ett respektfullt sätt. Och det finns en yttre värdighet som vi behöver tänka på, som har att göra med vad vi kommer till. Och det kan börja redan innan man kommer till kyrkan på morgonen, när man betänker: vad är det för en dag idag? Jag ska gå till Herrens hus, till Herrens bord. Har du tänkt på att det är flera psalmer i Psaltaren som är tillägnade just till sabbatsdagen? Och flera psalmer som handlar om: nu ska vi gå till Herrens hus. De gavs av Gud för att Guds folk skulle komma ihåg och tänka: det här är inte vilken dag som helst. Det här är inte vilket hus som helst. Och så fick de då Guds perspektiv på det som väntade i Herrens hus. För det kan vara så här att om man kommer helt oförberedd och tanklös, och så går man miste om det som Herren var där för att ge. Så ger Gud dessa yttre beredelser för att vi inte alldeles ska tappa bort oss när vi kommer. Och när våra tankar leds in i vad som väntar oss, så formar det också en yttre värdighet, till exempel i hur vi nalkas gudstjänstrummet, kanske hur vi talar med varandra eller inte talar med varandra, utan vi stillhet väntar på det som ska ske. Och hur vår uppmärksamhet är när nattvardsbordet dukas, ställs i ordning. Så när prästen lyfter upp det välsignade brödet och vinet, så är det inte prästens egna krusiduller, utan det är en påminnelse om: nu händer något som föder en andäktighet, en yttre påminnelse om en inre verklighet. Han är här. Ett knäfall som vi har blivit vana vid att ha i våra kyrkor, där man får falla på knä, det blir som en sista påminnelse om att vi trädde fram, inte hur som helst och roffar åt oss, utan vi faller på knä. Det blir som en hjälp till att sist stilla sig, ödmjuka sig, tänka efter. Kanske tyst för sig själv be denna lilla bönen: Herre, jag är inte värd att du kommer in under mitt tak, men säg ett ord, säg ditt ord, så blir jag frisk. Och det ordet som Jesus säger, det är inte vilket ord som helst. Det är Jesu ord som samtidigt är Jesu eget inträde under ditt tak, in i din kropp. När han säger: Kristi kropp för dig utgiven, så är det ett ord som bär med sig vad det säger att det är och ger åt dig. Så kanske någon gång den svindlande tanken drabbat dig att nu är det Herren som kommer nära. Och tanken eller kanske anfäktelsen kommer i ditt hjärta, som det gjorde för profeten Jesaja när Herren kom nära och han ropade ut: ve mig, jag förgås, jag har orena läppar som får vidröra det heliga. Hans kropp, hans utgivna kropp. Men då är det som att tanken avbryts av att nästa Herrens ord kommer till dig: Kristi blod för dig utgjutet. Blodet, Hebreerbrevet skriver om det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Och ni vet, Abels blod, det måste ha talat om, ropat efter rättvisa. Han blev ju mördad. Men vad betyder det då att Kristi blod talar starkare än Abels blod? Om inte just detta, att Kristi blod ropar om nåd. Inte för att rätt och rättvisa har ställts åt sidan, utan för att rättvisa har skipats. När han på Golgata kors straffades för världens synd, för Kains synd, för alla människors synder, så att hans blod nu inte ropar efter rättvisa och hämnd och vedergällning, utan om nåd, och nåd som går före rätten för att rätt har skipats. Rättvisa har skipats därför att Guds dom, Guds vredesdom, inte gick förbi lammets blod där på Golgata kors, så som det gick förbi där i påskberättelsen från Gamla testamentet som vi hörde om. Därför att här var Guds lam som bar världens synd, och här skulle Guds dom, Guds rättvisa dom, ha sin gång. Så att läpparnas orenhet, och inte bara läpparna, alltså hela livet av tankar, ord och gärningar, men läpparnas orenhet har inte sagts bara idag, kanske på vägen hit i bilen, men det får höra ropet, det starkare ropet från Kristi blod. Det är för dig, det är till dina synders förlåtelse, det är till läpparnas rening, och det är till att vara det lammets blod som du får stryka över dina dörrposter, över ditt liv, och veta att nu går domen förbi. Och det är kanske det som till slut den här muslimen inte kunde förstå. Ja visst, vi borde kräla inför det högheliga, stanna upp i en ödmjuk förundran och tillbedjan och vördnad. Men till Kristi kors, där hans kropp är utgiven och där hans blod är utgjutet, dit skyndar man. Det är den stora tillflykten. Det ropar om Guds nåd. Här ska vi inte stanna på avstånd, utan vi ska skynda fram. Våra lutherska fäder talade om att det finns inget större sätt att visa Gud respekt, tillbedjan och vördnad än att hos honom söka syndernas förlåtelse. Därför att det är för detta han har kommit. Det är därför han är här. Och önskar inte att vi med fruktan håller oss borta. Ja, vid nattvarden så strålar dessa tre samman. Här har Gud blivit kött och blod, också för att räckas åt oss i brödet och vinet. Här är korset där Kristi kropp och Kristi blod skildes åt, så att man kunde säga: här är hans kropp, här är hans blod, och här är Guds nåd. När du får höra: det är för dig utgivet, det är för dig utgjutet. Och den djupaste tillbedjan, respekt för Gud, det är att ta emot det han har kommit för att ge. Denna yttre värdighet har att göra med vad nattvarden är, och drar de riktiga konsekvenserna av den. Yttre värdighet och respekt. Den inre värdigheten, det har med oss själva att göra och vårt förhållande till honom. Paulus frågar: föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Ja, så allvarlig och så skarp är Paulus i sina ord till församlingen i Korint. Det är som att han frågade: vem tror ni att ni är? Har ni inte alla fått allt som ni kan kalla för ert från Gud? Är inte det andetag som du tar just nu en Guds gåva? Och att förvägra den som inget har, det är att räkna det som jag fått av Gud som så mycket mitt eget, att jag inte bara föraktar Guds församling, utan Gud själv som har gett mig detta i överflöd, så att det skulle räcka till de andra, till de som behöver. I Guds församling, där är alla tiggare som inte kan räkna något eget som sin förtjänst, som sitt företräde, som sin rättighet, och allra minst sin rättighet till att se ner på någon annan. Det är sant att Gud ger olika mycket till olika människor, men det är också sant att han förväntar sig mer av den som har fått mycket. Så att den som har fått så mycket av detta, av denna jordens goda, av detta livets goda, kanske en uppväxt i en kristen familj med en god uppfostran och fått en god grund att stå på i livet och klarat sig bra i livet och kunnat använda sina gåvor till något stort och hedervärt och respektingivande. Den som har fått det ska inte kunna göra något annat än att tacka Gud och ödmjukt säga: hur kan allt detta som jag har fått av dig vara till nytta för andra? Eller så hörs Paulus fråga där i bakgrunden: eller låter du dem skämmas som ingenting har, när jag tar det som jag har fått och gör det så mycket till mitt eget och jag använder det för min egen vinning så att jag själv blir stor och de andra blir så små och obetydliga och får skämmas? Gör det jag har fått av Gud till att jag själv blir större och andra blir mindre. Men om vi gick till rätta med oss själva, skriver Paulus, så skulle vi inte bli dömda. Och det finns en dubbelhet i de här orden. För om jag istället för att jämföra mig med de andra och se ner på de andra och se upp på mig själv, istället ställer mig i Guds ljus och jämförde mig med honom, ja, då skulle jag bli dömd. Det är som att ställa sig och titta in i solen. Det dröjer inte länge förrän man inte kan stå ut med det längre. Det är besvärande, outhärdligt att se sig själv i Guds ljus. Det är helt okej att göra det i andras ljus, men i Guds ljus så går det inte. Människor kan jag lura, men inte Gud. Mig själv kan jag lura, men inte honom. Att ha Gud för ögonen mer än något annan och mer än någon annan, det rör att jag snart står där som en tiggare utan några förtjänster, utan några krav, utan något eget, utan några fördelar. Och ändå kan jag ha händerna alldeles fulla med gåvor som Gud har gett mig för att jag skulle ta emot det med tacksamhet, med respekt och med blick för de andra, så att de ska slippa skämmas. Och kanske att de slipper att skämmas om jag möter dem som den större tiggaren av oss. Går jag in under Guds ljus så blir jag dömd. Och det är just det som är Paulus poäng. För om det sker, då blir vi inte dömda. För då nalkas ju både hög och låg, både fattig och rik, både begåvad och en enkel människa, sin Herre och frälsare på samma villkor. Vi kommer alla tomhänta, fattiga, men rika och mättade vid Herrens nådesbord. Där var och en är helt beroende av att Guds dom går förbi. Därför att lammets blod har utgjutits och strukits över dörrposten och räckts åt dig, till dig och till mig, till syndernas förlåtelse. Och där att möta hans blick, hans nådiga blick mot mig, den ovärdige, den fattige, den som inget har i mig själv. När jag möter hans blick så formar det också min blick till att se på de andra med barmhärtighet, med tålamod, ännu mer tålamod och förlåtelse. Men det börjar vid hans blick på dig och mig. Kom ihåg den romerska officeren. Han var både högt uppsatt och säkert förmögen. Men han sa så här till Jesus: jag är inte värd att du kommer in under mitt tak. Men säg bara ett ord, Herrens ord, så blir jag frisk, hel, frälst. Det är att värdigt möta sin Herre. Jag är inte värd. Se inte till mig i min ovärdighet, utan se till mig med din barmhärtighet, så som du såg på rövaren som bad dig om en tanke. Han som slösat bort sitt liv på all tänkbart ovärdigt. Säg bara ditt ord. Säg det som du sa till rövaren. Och den här officeren hade förstås kunnat hålla sig borta från Jesus av fruktan för sin egen ovärdighet och av rädsla för att komma till Jesus på ett ovärdigt sätt och möta hans dom och förkastelse. Men med all sin ovärdighet, till och med han stod utanför Guds folk och förbunden, och till en annan som fick höra detta att de stod utanför. Hundarna får inte ens äta av brödet. Men med all sin ovärdighet och med all som han bad med, så kom han ändå till Jesus med det och med sig själv. Och Jesus sa: jag har aldrig sett någon hela Israel, men så klar tro, du tror så rätt. Kom hit, är det som hans rop hörs. Vem du än är, kom fram ur ditt gömme. Kom fram i det du har, det du bär på. Din känsla av ovärdighet eller vilken känsla det än är. Kom på hans ord och löfte och inbjudan. Värdig och välberedd, skriver Martin Luther i den lilla katekesen, är den som sätter tro till de orden för dig utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. Kom, allt är tillrätt. Han är här, och han är här under vårt tak enligt sitt ord. Och därför hör det också till en yttre värdighet att först gå in i det som vi kallar för beredelsen, som sker nu i syndabekännelse och bön och förlåtelse, innan vi går fram till bordet. Och så är det inte bara här, utan så är det varje söndag. Först går vi in i beredelsen. Ibland kan samvetet vara så sårigt så att det känns så angeläget att få bekänna sina synder inför Gud. Men syndabekännelsen är angelägen även om det inte känns så. För den möter oss här till en början i gudstjänsten och påminner dig och mig om att varje dag och varje stund så lever vi i Guds ljus, i Guds ögon, inför Guds ögon. Och beredelsen är att ta dessa Paulus ord på allvar, om att gå till rätta med oss själva, inte bara med de andra som vi jämför oss med, utan gå in under Guds ljus och under Guds dom och bli så tomhänta och fattiga som vi alltid är och har varit. Och så åberopa lammets blod för att domen ska gå förbi. Och det får vi göra i vår bön om förlåtelse. Och när vi sjunger inte bara om Guds lamm, utan till Guds lamm som tar bort världens synd: giv oss din frid. Och så tar du emot och får höra de orden: gå i Herrens frid. Han är redo att svara. Låt oss därför nalkas honom med frimodighet och ta emot det som han har kommit för att ge enligt sitt löfte. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.